Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi i mörker ej må gå, men genom denna jämmerdal får vandra till din himmels sal. Amen. Predikotexten är från Jesajas bok, kapitel 45. Det är ganska märkliga ord som vi ska lyssna till. Och vi reser oss och lyssnar i Jesu namn till de här orden. Så säger Herren till sin smorde, till Koresh, vars högra hand jag har fattat för att slå ner folken framför honom. Lossa bältet från kungars höfter och öppna dörrar för honom, så att inga portar mer är stängda. Jag ska gå framför dig och jämna ut höjderna. Jag ska krossa kopparportarna och knäcka järnbommarna. Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar, för att du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid ditt namn. Jag är Israels Gud. För min tjänare Jakobs skull, för Israels skull, min utvalde, kallade jag dig vid namn. Jag gav dig ett ärenamn, fastän du inte kände mig. Jag är Herren och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. Jag spänner bältet om ditt liv, fastän du inte känner mig. För att man ska förstå både i öster och väster att det inte finns någon utom mig. Jag är Herren och det finns ingen annan. Jag formar ljuset och skapar mörkret. Jag ger lycka och skapar olycka. Jag, Herren, gör allt detta. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Tänk dig att du gräver grunden för ett hus. Du har planerat en tid att bygga ett hus och så hittar du i grävningen en plåtburk. Och i den där plåtburken så finns ett papper. Och det är ett gammalt papper. Det är solkigt och gulnat, men med lite besvär så kommer du underfund med att ditt namn står på det där pappret. Och det står också det att du ska bygga ett hus just på den här platsen. Nu kommer experterna fram till att det där pappret måste vara skrivet för 200 år sedan. Hur kan det gå till? Hur kan någon för 200 år sedan veta ditt namn och veta att du planerar att bygga ett hus just på det stället? Ja, det låter som en saga. Och det är just precis också vad man, experter av många slag, har sagt om Jesajas profetia. Det där kan ju inte stämma. Att Jesaja skulle ha sagt länge i förväg att Koresh, en namngiven kung som blev kung på 500-talet före Kristus. Och Jesaja skrev det här troligen i början av 600-talet, det vill säga strax efter 700. Och då är det ungefär 150 år innan det skedde som Jesaja profeterar om här. Det är alltså så att forskare idag säger att det här stället i Jesaja måste ju vara skrivet efter det att Koresh hade utfärdat sitt så kallade edikt om att judarna ska få återvända från fångenskapen i Babel. Det här utfärdade han 539 före Kristus. För man säger att det kan ju inte stämma det att någon skulle skriva hans namn 150 år innan han levde. Ja, så säger de lärda. Och så skulle vårt naturliga förnuft säga. Det där kan ju inte stämma. Men vad säger Gud? Han säger någonting annat också i texten. Jag är Herren och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. Och längre fram i samma kapitel. Det här stod i 44 kapitlet strax före vår text. Men längre fram i kapitel 45 säger han: Ve den som tvistar med sin skapare, en lerkärva bland jordens kärvor. Så säger Herren, Israels helige och skapare, fråga mig om det som ska komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk. Det är jag som har gjort jorden och skapat människorna på den. Därför kan han, som det står i slutet av Jesaja 44, säga att Koresh, namngivet, att han ska säga att Jerusalem ska byggas upp och templets grund ska läggas på nytt. Det kunde Gud säga därför att han är Gud och det finns ingen annan, så det finns ingen jämförelse. Det finns inga andra som har kunnat göra någonting liknande. Samma Gud har också genom Jesaja förutsagt att Jesus skulle födas av en jungfru 700 år senare. Det är ännu längre fram i tiden. Nu ska vi fråga oss lite, vem var den här Koresh som profeten Jesaja då förutsäger? Och som Gud hade, som han säger, smort till sin tjänare. Han var en perserkung. Han omstörtade Babel, den fiendemakt till Israel som hade fört judafolket i fångenskap. Början från 605 före Kristus och sen förstört Jerusalem och dess tempel år 589, 88 kanske. Och då var folket där Jesus skulle födas borta i främmande land. Ända till det här att perserkungen Koresh tog makten i Babel och utfärdade sitt edikt som jag redan nämnde. Det betyder, det är en befallning, en högstämd befallning. Och den befallningen har vi i Esras bok, alldeles i början av Esras bok. Esra levde senare, han kom från Babel först följande århundrade, men han har berättat historien om hur det gick till. Han var en lärd man, en av Israels eller judafolkets laglärda. Det står så här i Esras bok. Detta hände i den persiske konungen Koresh första regeringsår. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade Herren den persiske kungen Koresh sinne så att han över hela sitt rike lät kungöra både muntligt och skriftligt. Så säger Koresh, kung av Persien, Herren himlens Gud har gett mig alla riken på jorden och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk ska bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens Israels Guds hus och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar på varje ort där de bor som främlingar ska få hjälp av folket på orten. De ska få silver, guld, gods och boskap utöver det som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Jag tänker så märkliga ord. En hednisk kung utför Guds befallning som hans smorde tjänare. Men det står att Herren påverkade Koresh sinne till att utfärda det här påbudet. Nu var tiden inne att Jesajas profetia skulle gå i fullbordan. Men det här kan inte det mänskliga förnuftet smälta. Nej. Man säger att det här måste ha kommit till senare, efter att det verkligen hände. För man kan ju inte säga sånt i förväg. Nej, inte vi människor. Men Gud kan. Han har gjort det också. Den här texten är ett starkt vittnesbörd om Guds allmakt. Han kan allt. Och han gör också det som han vill. Det här vittnar om hur Gud lägger sina ord i sin profets mun. Och det ordet är sant. Därför har det här samma ordet en så stark verkan. Det väcker tro, men det väcker också förhärdelse. En del trodde, en del förkastade. Så står det också i Bibeln att så ska det bli. Ordet återvänder inte fåfängt. Antingen verkar det tro, eller sen verkar det förhärdelse. Men idag kommer det här ordet till oss för att vi ska tro på denna Gud, den enda sanna Guden. Och för att vi ska bereda väg för Herren som kommer. På grund av samma otro som förnekar att Gud kunde låta Jesaja tala om Koresh 150 år innan han var verksam. menar man också att profeterna i GT, Gamla testamentet, inte hade kunnat förutsäga att Jesus skulle födas av en jungfru. Och självfallet förkastar man också allt det övernaturliga som Jesus gjorde. Alla hans under. Också det att han uppstod ur graven. Den här texten blir alltså en vattendelare mellan tro och otro. En del tror att Jesaja verkligen har fått Guds ord om en kung som uppträdde först 150 år senare. Och därmed också att profeterna i Gamla testamentet har sett hur Jesus skulle komma som Messias, den smorde profeten, prästen och kungen, med alla de under som hör samman med honom. Andra kan inte tro att Gud handlar på det sättet. I så fall ligger det också väldigt nära till hans att man förkastar allt vad Jesus gjorde. Så har det också gått. Många är de lärda teologer, biskopar och präster och professorer som på grund av den här otron och i många fall just på grund av det här som står i Jesaja, för man menar det orimligt, då har det lett till att man också förkastar allt mer av Guds ord. Och så förleder man andra bort från ordet. Det här är orsaken till det avfall vi ser idag. I folkkyrkan, i många etablerade frikyrkosamfund har man fått sin sjukdom av den här otron. Sjukdomen är, man tror inte på det som Gud har sagt. Man låter inte Guds ord vara Guds ord. Nu säger Gud till det här. Ve den som tvistar med sin skapare. Han är som en lerkärva som sätter sig upp mot krukmakaren som har gjort honom. Nej, om vi vill veta någonting vad som ska komma, då ska vi fråga Gud. För det är han som äger all makt. Han gör som han vill. Ingenting som sker, vare sig lycka eller olycka, sker utan att Herren gör det. Därför är persarkungen Koresh en Herrens vägröjare. Det som han gjorde då han verkställde Guds befallning pekar fram mot Jesus Kristus. Han var redskapet för att Guds löfte till patriarkerna skulle bli verklighet. Han såg till att Jerusalem fick vara platsen för Jesu lidande och död för världens synder. Han befallde att templet skulle byggas upp så att den förebild för Jesu offerdöd som finns i templets allra heligaste skulle vara en ständig påminnelse att en dag skulle ett evigt gällande offer bäras fram för alla människor. Det som Jesus bar fram i sin kropp när han led och dog på Golgata. Koresh profetian är också något mera. Den är en dom över vår tids andliga avfall. Den har därför lett till den upplösning det som det avfallet som finns både i samhälle och kyrka idag. Det döms av denna profetia. Också på Gamla testamentets tid fanns det läroupplösning och otro. Människorna är likadana under alla tider. Den tid som rådde när Jesus kom till jorden påminner starkt om vår tid. Då sände Gud Johannes döparen som en huvudperson i dagens texter. Vi ska vika av en stund till evangelietexten. För att få en bevisning för det här, hur noggrant Gud har visat oss den tid som var när Jesus kom. När först Johannes döparen och sen Jesus kom. Jo, evangelisten Lukas understryker allt, hur noggrant han har tagit reda på allt. Hur tiden såg ut, vem som regerade. Han placerar in döparen exakt i historien för att ge oss en klar bild av situationen. När han blev verksam. Det står ju att Guds ord kom till Johannes i kejsar Tiberius 15:e regeringsår. När Pontius Pilatus var ståthållare i Judén. När Herodes var landsförste i Galileen. Hans bror Filippus i Iturén och Trakonitis landet. Och Lysanias i Abilene. När Hannas och Kaifas var överstepräster. Så här noggrann är Gud. När han berättar om världshistoriens viktigaste händelser. Han talar inte som sagorna gör. Det var en gång. Nej, han förankrar allt exakt historiskt. Och han är lika exakt när det gäller profeterna i Gamla testamentet. Jesaja börjar sin profetbok med att räkna upp alla de kungar som var verksamma då när han utförde sin profetgärning. Under flera olika kungar. Så då får vi exakt tidpunkt när det skedde. Så här gjorde Gud för att vi skulle ha ett fast och säkert vittnesbörd. Och för att vi skulle lära känna omständigheterna både i Gamla testamentet och den tid när Jesus kom. Därför är det också viktigt att lära känna historien kring det som skedde med Jesaja och Jesajas tid och kung Koresh. Vi behöver känna till hur världsmakterna straffade nordriket Israel på Guds uppdrag så att de fördes bort i främmande land år 722 före Kristus. Och vi behöver känna till hur Juda ett århundrade senare, det som Jeremia talar om, hur Jerusalem skövlades, hur templet förstördes, hur folket fördes till Babel. Det skedde också på Guds befallning. Han lät de fientliga folken straffa sitt eget folk på grund av deras otro. Men han lät också Jeremia få reda på att 70 år ska man vara i fångenskap. Sen ska Gud se till sitt folk och låta dem komma tillbaka. Det var det just som Koresh var ett redskap att utföra. Vi behöver se hur allt det här styrs av Gud för ett bestämt syfte. Han behövde ett folk och det folket hade han utvalt sedan länge tillbaka för att Jesus skulle födas hit i jorden, just i det här folket. Och det skulle ske genom en ättling till David, den store hjältekungen David. Vi behöver alltså en kunskap i Israels historia sådan som den framställs i Gamla testamentet. Det är en del av vår bibel. Ingen del av vår bibel är onödig. Därför ska vi studera den och ta Guds ord för givet, precis som Jesus sa. Han sa, skriften kan inte göra som intet. Paulus sa, jag bekänner att jag tror på allt vad som är skrivet i lagen och profeterna. Så ska vi också göra. Nu kanske någon tänker, det var lättare förr. Folk var vidköpliga. Det var lättare för dem att tro på sådana där märkliga och övernaturliga saker. Men nej, nej, nej. Människorna har alltid varit lika. Hur var det med Abraham och Sara? När Gud kom till dem och sa, kom ihåg att Sara var 90 år gammal. Han sa, om ett år kommer jag tillbaka och då ska Sara ha en son. Trodde de? Deras reaktion blev bara att de log. De skrattade åt Gud. De kunde inte tro det. För att Sara var ju alldeles för gammal för att föda ett barn. Men det var Guds sätt att visa att han gör under. Och det var en förebild för Jesus. Det stora, stora undret. Till det där, till Abrahams och Saras otro, sa Gud, skulle något vara omöjligt för Herren? Där har vi svaret. Han gör vad han vill. Han har gjort under genom hela Gamla testamentet. Och han gör under med Jesus och genom honom. Allt det vittnesbörd som han har gett oss i sitt ord är bevis för att det är Herren som har makten och gör vad han vill. Därför bestyrkar Lukas sina ord om Johannes med förutsägelser från Jesaja. I evangelietexten hörde vi den sista delen, exakt citat från Jesajas profetia, 700 år före. Jesaja sa om Johannes döparen, en röst ropar i öknen, bana väg för Herren. Nu var den första rösten som Jesaja då profeterade om, det var Koresh röst, när han utfärdade sin befallning. Och det var också ett sätt att röja vägen för Herren. Så som Koresh, den hedniska kungen, blev Herrens redskap, så skulle Johannes döparen bli redskap för att peka på Jesus, världens frälsare. Alla människor ska se Guds frälsning. Det var det här som var motiveringen till varför Gud förbarmade sig över sitt folk. Varför han ledde vända tillbaka. För att ordet som han hade lovat, patriarkerna, skulle bli verklighet. Ja, redan Adam hade han lovat att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Det här har vi fått se. Vi är i en lycklig situation. Vi har sett hur allt det här har gått i uppfyllelse. Om vi bara vill öppna våra ögon och ta emot budskapet, så som Gud har gett det genom sina profeter, så ser vi vilken välsignelse det är att ha en sådan Gud. Tvärt emot vad många påstår, att Gud är en hård, cynisk, känslokall Gud, så berättar Bibeln om en Gud som älskar och har tålamod. Den berättar om hur han hade tålamod med sitt utvalda folk, trots att de ständigt avföll, trots att de svek sina löften som de gav vid Sinai berg när de fick lagen, trots att de glömde de stora välgärningar som Gud hade visat dem under historiens gång. Samma älskande och förbarmande Gud kommer till oss som också har gått våra egna vägar. Gud har tålamod, och därför kommer han också idag med profetens ord till oss, som så många gånger har syndat och avfallit. Omvänd er och tro evangelium. Se på Jesus, se Guds lam. Se på honom som tar bort världens synd. Den här tiden på året brukar vi städa upp inför julen. Men ännu viktigare är det att städa upp i andlig mening i vårt hjärta. Det gör vi genom att ödmjuka oss under lagens ord som straffar oss och vända oss till Jesus som i sig är vittnesbördet om Guds kärlek. Då ska vi se hur Guds löfte till Kores blir verklighet också hos oss. Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar för att du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid ditt namn. Jag är Israels Gud. De skatter som han har uppenbarat för oss och som vi har fått del av genom dopet och tron är syndarnas förlåtelse, liv och salighet. Det får vi njuta av redan nu. Och vi ska göra det i fullkomlighet i evighet hos Gud när Jesus kommer tillbaka. Så sant som Gud har uppenbarat för Jesaja vad som skulle komma i en avlägsen framtid, lika sant står det ordet som säger att det har fullbordats för 2000 år sedan. Och lika sant är det att Jesus ska komma tillbaka och att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Låt oss allt som är glädje bekänna som Paulus gör i första Timoteus brevet. Det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare och bland dem är jag den störste. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.